På våra trygga breddgrader har vi knappast någon erfarenhet utav vad det innebär att känna fruktan för vilda, farliga djur. För i vår miljö finns ju inga djur som utgör ett hot emot människan direkt. Vi har möjligen några enstaka björnar och vargar som irrar omkring uppe i Norrlandsskogarna. Men vi behöver inte vidta några försiktighetsåtgärder när vi ska ge oss ut i skogen och plocka svamp eller blåbär på höstkanten. Det är nästan som man tycker det är lite tråkigt att det inte finns några vilda djur. När vi var barn så brukade vi fantisera om att det nog ändå fanns något lejon där ute i skogen. För att göra det hela lite mer spännande, du vet. Men det närmaste vi kunde komma den här äventyrliga spänningen och njutningen av vilda djur, det var att reta grannens tupp. Så han kom alldeles uppriven av gallfeber, jagande oss barn, och så sprang vi. Eller att försöka sätta fart på en annan grannes sugga. Och det var ett svårt jobb det. Men när det väl lyckades, då var det allvar. Och en gång var jag inne och försökte irritera henne genom att peta på henne med en lång pinne. Och det höll på att gå riktigt illa för ynglingen. För suggan blev plötsligt tvärilsk över den här unge människoinkräktaren. Och jag fick springa för livet med denna stora sugga gläfsande i hälarna. Och alldeles i sista ögonblicket så lyckades jag kasta mig över stängslet och rädda mig undan suggans käftar. Men det var en chockupplevelse av sådan intensitet, förstår jag, av de mardrömmar där temat av vassa tänder har gått igen långt senare i mitt liv. Svenska suggor är inte att leka med dem heller. Men lite närmare de bibliska ländernas verklighet förs vi ju idag om vi förflyttar oss till tropiska miljöer där det fortfarande finns vilda djur som sätter respekt i människor. En gång när jag just besökte Västbengalen, som Östen nämnde om, i nordöstra Indien, så hade vi för avsikt att åka till en liten ort ett stycke bort. Men det ledde mot kvällen och vi kom inte iväg. Och Biswas sa att nu är det nog inte värt att vi åker, för den här tiden på kvällen brukar tigrarna komma fram och gå över just den vägen och det området där vi måste passera. Och sitter man då i en öppen jeep så är det inte så alldeles säkert. Och jag var inte sen att foga mig i hans råd. Det var en helt ny upplevelse att tänka sig att behöva ta hänsyn till tigrar. På Gamla testamentets tid så var det vanligt med både lejon och björn i Främre Asien. Lejon omnämns ofta i Bibeln, inte minst som symbol för makt och styrka och konungslighet och mod och djärvhet, men också för grymhet och raseri. Lejonen ansågs vara oberäkneliga vilddjur och övermäktiga människan förstås. Djurens konung, djungens konung. Därför så var det ju konungarnas stora sport att jaga lejon. Och ibland så fångade man lejonen i gropar. Kanske det var just en sådan där fångstgrop som man hade utanför Babel. Och tydligen så använde man den här lejongropen som avrättningsplats för dödsdömda människor. Något som ju senare i historien kom att verkligen slå igenom och glorifieras i romarrikets dagar. Då ju martyrerna, ofta de kristna martyrernas kamp, just bestod i en hopplös kamp emot vilda djur som släpptes in på arenan. Det var ett stort folknöje då att se deras dödsdömda kamp. Utanför Babel fanns en lejongrop. Möjligen hade man fångat lejonen här och genom en öppning som fanns över den här gropen på något sätt. Troligen fanns det också en sidoingång där man kunde föra in och ut djuren efter behag. Men den här lejongropen var ju avskyvärd för alla. Det var inget zoo, mina vänner. Det var inget småtrevligt litet safari det här. Det var en ohygglig avrättningsplats. Och förbipasserande människor ryste till när de hungriga lejonen röt nerifrån gropen. Och Daniel kände också till den här gropen mycket väl. Men aldrig hade han väl kunnat ana att han skulle få med dess invånare att göra på ett så konkret och närgående sätt som det sjätte kapitlet nu handlar om. Men nu, i sin ålderdom, Daniel är nämligen över 80 år nu, skulle han komma att ställas inför kanske det mest avgörande valet under hela sitt liv. Det svåraste, föreställer jag mig. För plötsligt så ställs hela hans liv på spel. Ett prov där han ställdes inför valet att antingen vägra lyda sin Gud och därmed möjligen rädda livhanken, eller att framhärda i sin gudsfruktan men få sin kropp söndersliten av dessa glupska lejon i gropen. Egentligen är det väl ingen av oss som tror vid det här laget att Daniel verkligen skulle komma att vackla nu i sin ålderdom, när han under hela sitt liv hade visat en sådan fasthet i sin vandring med Herren, en sån orubblighet, en sån tro på Gud. Hur skulle man lyckas få honom på fall nu? Och det intressanta med det här kapitlet är att ju inte ens hans fiender trodde att Daniel skulle svika sin Gud. Istället så räknade de så kallt och säkert med att Daniel, han kommer att fortsätta sin hängivna gudsdyrkan. Ja, de räknade med det här så kallt och så säkert att de såg det som den enda utvägen att möjligen få honom fälld för någonting, om de bara kunde få det till en olaglig handling att så som Daniel ivrigt tillbedja sin Gud, så skulle de snart ha honom på repet. Ja, det var så det började, detta oerhörda drama som har blivit ett av de mest kända i hela Bibeln. I sin uttydning av Nebukadnessars drömmar i andra kapitlet så hade Daniel ju mycket tidigt kungjort det babyloniska rikets fall och ett nytt rikets uppkomst. Men hela tiden hade Daniel ändå fortsatt att tjäna troget under denna hedniska förtryckarmakt, trots att han visste att dess dagar var räknade. Han visste att inget jordiskt rike slutgiltigt skulle kunna bestå. Den stora bildstoden hade ju helt krossats av en sten som träffade dess fötter. En sten som sedan växte sig stor och uppfyllde hela jorden. Och Daniel visste att det var en symbol, en illustration av det kommande gudsriket, som skulle göra en slut på alla människoriken och slutgiltigt uppfylla hela jorden med sin rättfärdighet. På det riket väntade Daniel, och det riket bekände han sig till. Och den levande guden som var över det riket bekände sig Daniel till. Den högste guden, den levande guden, himmelens konung, som han också kallas i den här boken. Men samtidigt som han bekände sig till det kommande riket, så levde han troget sitt ansvar i ett förgängligt människorike. Daniel var ju där också den där ödesdigra natten som vi läste om förra gången i det femte kapitlet. Den natten då de hemlighetsfulla orden tecknades på väggen av en hand. Och konung Belsassar får stora skälvan och tillkallar hela sitt rikes vise män. Men ingen förmår tyda domstexten på väggen. Inte förrän Daniel kommer och säger att texten betyder, Belsassar, att ditt rikes dagar är räknade, färdigräknade. Du själv vägt på en våg befunnen för lätt. Ditt rike ska delas mellan medier och persier. Och samma natt trängde mediens och persiens här in i Babel. Och den babyloniska konungen Belsassar dödas den natten, den 12 oktober 539 före Kristus. Och så är det slut på Babels rike. Och Kores med Medes och Persiens förenade här är nya herrar på världsscenen. Och tydligen så överlåter denne Kores åt en viss Darius att handha makten ifrån just huvudstaden Babel. För det är om Darius som vi läser nu i det sjätte kapitlet, hur han nu konsoliderar makten och försöker organisera detta stora rike på ett sätt så att han kan ha kontroll över det. Det sträckte sig ju i väster ända från Egeiska havet genom hela nuvarande Turkiet och ända bort till Indiens gränser. Ett otroligt stort rike. Och han satte 120 satraper över detta rike. Och för att hålla kontroll på dessa 120 satraper, som de kallades, alltid när man delegerar makt så uppstår ju nämligen risken för korruption, så sätter han över dessa 123 förstar i uppgift att kontrollera dem och se till att de verkligen indriver den skatt som konungen hade pålagt folken. Och en utav dessa förstar är då tydligen Daniel. Daniel var känd också i den nya hos de nya makthavarna. Och tydligen så ansåg de Daniel mycket gagnbar också i den nya administrationen. Troligen så kände de till att denne Daniel långt tidigare hade förutsagt det persiska rikets uppkomst och segrar. Och det var ju smickrande att här fanns en profet som hade talat om dem redan innan de kommit till makten. Och nu ville man kanske ära Daniel genom att ge honom en plats också i den nya administrationen. Dessutom hade ju Daniel stor erfarenhet av vad det innebar att sköta ett rikes affärer på det här sättet. Och kunskap, kontakter. Han var en van statsman vid det här laget. Och Daniel hade också visat sig pålitlig, användbar, skicklig i administrationen. Och kanske var han också allmänt omtyckt bland folket. Det finns mycket som föranleder oss att tro det. Omtyckt och respekterad. Och nu när den svåra övergången skulle ske till en ny regering, så var det alltid bra att ha en person som låg bra till hos folket med, så att säga. Man kunde dra vinst av Daniel på det här sättet och lättare bli accepterad bland folket. Trots sin höga ålder så tycktes Daniel tydligen inte ha några pensionsplaner. Han avböjde inte det här erbjudandet. Han visste att man blir aldrig för gammal att tjäna Gud. Har Gud givit mig någorlunda hälsa och krafter, så visst ska jag stå till förfogande. Och med liv och lust så tycks Daniel, nu över 80 år, gå in i sina nya uppgifter. Och Daniel tycks avslöja högsta tänkbara arbetsetik. Han skötte sina åligganden så väl, står det i vers 3, att han uppenbarligen kom att utgöra en klass för sig själv i jämförelse med de andra förstarna och satraperna. Ja, det står att en övermåttan hög ande var i honom. Och konungen började tala om att sätta Daniel över hela riket. Sånt förtroende åtnjöt snart Daniel hos Darius. Konung Darius var så förtjust i den åldrige man som skötte sina uppgifter så väl, att nu blev det känt att han nog tänkte befordra Daniel ännu högre upp. Men då brände det till i hans kolleger. Alla var ju yngre än Daniel. Ingen hade väl hunnit upp i en så anmärkningsvärd ålder som Daniel. Utan längre ner på karriärstegen stod nu dessa yngre, ambitiösa, karriärlystna män. Och så får de höra att konungen tänker sätta Daniel över oss allihop. Och avundens heta vågor börjar sprida sig. Skulle den där Daniel få bestämma över oss, den där judiske fången? Nej, det får inte ske. Och så var hatkampanjen igång. Och mina vänner, sådana kampanjer förekommer på moderna arbetsplatser i dagens Göteborg. Du känner nog igen dig. Avundsjukan, missunnsamheten och avskyn för den som möjligen lyckas bättre än du själv och som är på väg att bli ärad och befordrad för sin duglighet. Vår småaktighet som människor har en benägenhet att visa sig i sådana situationer. Daniel måste stoppas. Men hur? Vi måste hitta något klandervärt i hans sätt att sköta rikets angelägenheter. Och så börjar man granska Daniel, står det. Undersöka honom på varje punkt. Var fanns hans svaga punkter? Var skulle man kunna sätta dit honom? Kom han i tid till arbetet på morgonen? Ja, det gjorde han. Skötte han sina åligganden? Ja, det gjorde han. Försökte han göra några personliga vinster på sina många kontakter? Och en man med Daniels ställning hade alla möjligheter att sko sig lite extra på sitt jobb. Men inte heller där lyckades man hitta någon svag punkt. Man hittade inga svarta pengar någonstans. Man gillrade fällor för Daniel för att se om han tog emot mutor. Men allt misslyckades. Och den judiske historieskrivaren Josefus förklarade så här.
Ty hos Daniel fanns inget begär efter pengar. Ingen kunde förmå honom att ta mutor, och han var även ovillig att mottaga någonting så som belöning. Ja, till och med när det rättvisligen tilldelades honom, så avböjde han. Han var inte ute efter pengar, och man förstod sig inte på Daniel. Hur man än försökte, så fann man alltså ingen väg på vilken man kunde beröva honom det förtroende som han åtnjöt hos konung Darius.
Hör du, vilken slutsats skulle man komma till om man började granska dig på din arbetsplats? Om man började snoka i dina affärer och deklarationshandlingar och granska dina förehavanden, skulle ditt förtroende som kristen förstärkas eller försvagas då? Du ser, vårt arbete visar ofta vilka vi är. Det är där ute i vardagen som det måste börja ju. På vår arbetsplats. Hur handskas du med dina räkningar? Med dina skyldigheter mot myndigheter och privatpersoner? Vad har du för rykte i det avseendet? Kan man från ditt sätt att sköta ditt jobb, dina studier, dra slutsatsen om att du måste vara en kristen? Du ser, den kristna människan bör ju ha högsta tänkbara motiv för sin arbetsetik och för att arbeta väl. Det heter ju Kolosserbrevet 3 att vi inte ska göra det med ögontjänst av begär att behaga människor, utan av uppriktigt hjärta i Herrens fruktan. Vad helst ni gör, gör det av hjärtat, så som tjänade ni Herren och inte människor. Ja, då blir det lite annorlunda. Då blir det lite mer spännande. Då blir det lite större med de kanske vardagliga uppgifterna. Vi gör dem ändå för Herren. Om det också innebär att sopa ett golv, de mest simpla och enkla sysslor till synes, får en värdighet. Vi gör det för Herren. Därför gör vi det noggrant och av glatt hjärta. Daniels fiender insåg till slut att om de skulle kunna sätta dit honom på något sätt, så måste de utnyttja hans ivriga gudsdyrka. Vers 5. Vi lär icke finna någon sak mot denne Daniel, om vi inte till äventyr kan finna det, eller finna en sådan i hans gudsdyrkan, säger man. Och så är det en sammansvärjning på gång. Man hade lagt märke till att denne Daniel avbröt sitt arbete mitt på dagen och gick hem och bad lunchtid. Och likadant gjorde han på morgonen innan han gick till arbetet. Och likadant gjorde han på kvällen när han kom hem. Tre gånger om dagen beder han till sin Gud. Kanske vi kan konstruera någonting som gör denna handling olaglig. Nu gällde det förstås först att få konung Darius med på noterna här. Och det skulle man säkert få, bara man ställde honom lite grann i centrum. Och så skyndade de sig till konung Darius med en mycket svekfull plan och började tala inställsamt till honom. Och de lägger fram sitt förslag på ett sådant sätt att konungen kände sig högt smickrad. Naturligtvis, konung Darius, vi har funnit för gott att lägga fram ett förslag att du under 30 dagar ska låta kungöra att ingen får tillbedja någon annan gud eller någon människa än dig, och konung. Och den som gör emot denna förordning, han ska kastas i lejongropen. Det låter väl bra, konung Darius. Och naturligtvis tyckte konung Darius det. Han såg det väl som en officiell lojalitetsförklaring av sina undersåtar. Att jag ska bli föremål för mina undersåtars och mina folks tillbedjan. Naturligtvis, varför inte? Men han anade naturligtvis inte att han egentligen bara var en bricka, om också viktig, men bara en bricka i deras spel för att få Daniel på fall och få bort Daniel ur bilden. Detta att han nu skulle betraktas som en gudom betyder inte någon svårighet. Det betydde inte någon svårighet för de hedniska folken. De bara under 30 dagar istället skulle vända sig till honom och se honom som en levande manifestation av Babels rikes gudar. De var polyteister. De kunde bedja till många gudar och växla lite då och då.
Så inte ett ont anande går han med på denna plan och skriver under lagen, inklusive hotelsen om lejongropen, som straff för den som inte lyder, och så triumferande kungör hans undersåtade utöver hela hans rike. Observera alltså hur hela tiden Daniels fiender tar för givet och utgår ifrån att Daniel, han kommer att vara trogen sin Gud, även om det kommer att innebära att hans liv ställs på spel. De kunde utgå ifrån det. Så väl kände de denne Daniel och hans integritet och beslutsamhet. Och mycket riktigt, Daniel fick vetskapen om den här kungörelsen. Han läste den han också. Och han insåg innebörden av konsekvenserna att bryta mot denna förordning. Men det var nästan som om det inte berörde honom. Vi kommer till vers 10 och det är en av de mest tjusigaste verser i hela Bibeln. Jag måste få läsa det. Men så snart Daniel hade fått veta att skrivelsen var uppsatt, gick han in i sitt hus. Varest han i sin övre sal hade fönster som vore öppna i riktning mot Jerusalem, där föll han 3 gånger om dagen ned på sina knän och bad och tackade sin Gud, så som han förut hade plägat göra. Precis som var. Det är precis som om han hade stått där och läst den här föreskriften som förbjöd tillbedjan av någon annan Gud än nu konung Darius. Och när han hade läst färdigt, han just kom på att få se, oj, det är dags för min bönestund nu. Och så gillade han iväg hem för att falla ner och tillbedja sin Gud som han alltid brukade göra den tiden på dagen. Precis så som kunskapen om denna nya lag inte hade rört honom i ryggen. Han går upp i sin övre sal där fönstren var öppna mot Jerusalem. Och där faller han på knä och beder och tackar Gud. Precis som han brukar göra. Han kunde ju ha smugit in i en garderob nu, om han nu absolut behövde bedja, eller hur? Han kunde ju ha gjort det i hemlighet för att slippa ta konsekvenserna. Men det hade för Daniel varit liktydigt med att förneka sin Gud. Att nu knäppa händerna under bordet så att säga, så ingen skulle se att man bad. Han lät ingenting rubba honom. Och det var en grundlagd vana i hans liv det här. Det var för honom lika viktigt som måltiderna för den fysiska kroppen. Och här är hemligheten, mina vänner. Till hela hans personliga integritet. Till den klanderfria vandel som han levde i sitt arbetsliv. Och som hade blivit så uppenbar. Här är hemligheten till att Daniel kunde stå ensam. Mitt i en hednisk stat, en förtryckarstat, en korrumperad stat, fylld av avgudadyrkan. Men stå där ensam och tillbedja Guden högst. Här är hemligheten till att Daniel alltid var herre över omständigheterna och inte tvärtom. Han sprang inte hem och bad i stor panik nu. Utan det är precis den här tryggheten. Det är bara att han gör vad han brukade göra. När kaos rådde omkring honom, eller omkring konungarna i det babyloniska riket, så brukar man ju kalla på Daniel. Och lugnt stiger han in på scenen och har ett ord från Gud att frambära. Han var van att umgås med Gud, och han blev ett mäktigt redskap i Guds hand. Redan i ungdomen, tror jag, denna vana blev grundlagd i hans liv. Därför är det så viktigt att vi som unga människor, och ni som ungdomar, grundlägger bönevanor i era liv. Jag vet att det är svårt. Jag vet att det fordrar självdisciplin. Men här är hemligheten till att lyckas som Guds människor och att bli använda av Gud. De här regelbundna små bönestunderna, det är inte timmarna som räknas. Det är regelbundenheten, disciplinen i Daniels liv. Han bad inte bara när nöd kom på. Han bad alltid 3 gånger om dagen. Vare sig solen sken eller det var mörkt och svårt. Och han markerade därmed sitt kontinuerliga beroende av Gud. Han hade också mycket att göra, min vän. Ingen kan idag stå upp och säga,
Ja, men Daniel var inte lika aktiv som mig och hade inte så packat schema som jag har. Snälla du, här var det persiska rikets kanske högste man, fullt upp att göra från morgon till kväll för att administrera detta stora rikets angelägenhet. Om någon så hade Daniel mycket att göra, men du fann honom på knä inför Gud morgon, middag, kväll. Vilken trygghet, vilket exempel. Ända in i ålderdomen fortsatte han med denna vana. Fönstren öppna mot Jerusalem, likasom för att uttrycka det hopp och den längtan han hade om att Gud skulle infria sina löften till Israels folk som nu var i fångenskap, och Jerusalem låg där borta 100 mil österut, låg där i ruiner. Och det fanns ingenting som talade för att Gud satt på tronen, men Daniel visste det, och han lät öppna fönstren mot Jerusalem och bedja Gud infria sina löften. Och han visste från Jeremia 29:11 att Gud hade sagt följande: jag vet väl vilka tankar jag har för eder, säger Herren, nämligen fridens tankar och icke ofärdens, till att giva er en framtid och ett hopp. Och ni ska åkalla mig och gå stad och bedja till mig, och jag vill höra på er. Det hade Gud genom profeten Jeremia sagt till de fångna i Babel. Och Daniel hade lyssnat, och nu fanns han där troget i sin bönevrå. Daniel visste att det var Gud som skulle ha sista ordet. En illfundig skrivelse från en självisk konung kunde inte jäcka Guds planer, hur mäktig denne konung ännu var för tillfället. Gud var fortfarande på sin tron, och han var fortfarande värd sina barns hyllning och tillgivna tacksägelse. Så Daniel, han gick på och prisade Gud precis som vanligt. Sen fick hela det persiska rikets invånare prisa denne Darius. Men så icke Daniel. Han prisade sin Gud som han hade plägat göra. Men på taket till ett av grannhusen, strax intill, satt hans konspiratörer och fiender hopkrupna och nickade förnöjsamt till varandra. Jo då, nu var saken klar. De hade alla sett det. Daniel beder. Han beder till sin Gud. Aha, saken är klar. Vad väntar vi på? Låt oss skynda oss till konungen. Vi kan alla vittna om hans brott. Och så skyndar de, står det. De skyndar sig till konung Darius och ivrigt framför de sina anklagelser och säger till och med att denne Daniel, denne judiske fånge, han aktar inte på dig, står det vers 13. Han aktar varken på dig eller det förbud som du har låtit sätta upp, utan förrättar sin bön 3 gånger om dagen. Det var ju en lögn detta att han föraktade konung Darius. Det var inte ett personligt förakt mot Darius som drev Daniel tillbaka till bönevrån, utan det var hans hängivenhet till Gud. Först nu begriper Darius deras ursprungliga onda uppsåt, och han blir förtvivlad när han förstår vilken fälla han har hamnat i. Han hade ju inte tänkt på Daniel när han lät skriva den här lagen. Han visste ju att Daniel var en ivrig gudsdyrkare. För övriga folk inom hans domäner innebar lagen inget större problem, men för en rättrogen jude, en sådan som Daniel, var ju det här en omöjlighet att tillbedja en människa. Och Darius, han hade Daniel kär, och nu gör han allt för att om möjligt hitta någon utväg att rädda honom, står det i vers 14. Men Daniels fiender ligger över Darius med sina anklagelser och uppmanar honom att stå vid sitt ord. Påminner honom om att Persiens och Mediens lag kan aldrig ändras eller återkallas. Och det var sant. Och konungen måste till slut ge dem rätt. Men hela dagen, står det, mödade han sig för att om möjligt hitta någon utväg. Men till slut finner denne världshärskare sig fångad av sin egen lag. Och mot sin egen vilja måste han låta straffet drabba
hans mest trogne tjänare, Daniel, som han så högt uppskattade. Och Daniel förs till konung Darius och vidare ut emot den hemska avrättningsplatsen. Inte för att han hade gjort någonting som var fel inför Gud, utan för att han hade gjort någonting som var rätt inför Gud. Men Daniel visste att det inte var den högsta domstolen som just hade dömt honom skyldig. Han visste att den enda rättvise domaren ännu inte hade avkunnat sin dom. Han visste att hans samvete var rent inför Gud. Och det gav honom en sådan kraft och en sådan frid att inte ens tanken på de rytande glupska rovdjuren där nere i gropen kunde förfära honom. Vilken känsla! Det är precis som Jesus säger senare: var inte rädda för dem. Var inte rädda för dem som väl kan döda kroppen, men inte kan döda själen. Frukta istället honom som har makt att förgöra både kropp och själ i henne. De må ta min kropp, jag ska ändå tillhöra hans rike. Så tänker Daniel säkerligen när han går i stor frid emot sin avrättningsplats. Han kände att det var större att få vara på Guds sida än att åtnjuta hela Persiens gunst och härlighet. Ja, det är det. En människa med Gud är alltid i majoritet. Han var inte en man på väg att förlora sin själ, utan på väg att vinna den för evigt. Varför skulle han sörja? Det viktigaste för Daniel var inte huruvida han nu skulle bli räddad undan lejonen eller inte. Det var inte det viktigaste för honom. Det viktigaste för honom, det var att han visste att han hade det rätt ställt med Gud. Det viktigaste för honom, det var att han visste att han hade det rätt ställt med Gud, sa jag. Inte hur länge han levde, utan för vem han levde. Hur är det med dig? Vad är viktigast för dig? Att klamra sig fast i livet till varje pris. Och att ett långt liv skulle vara det viktigaste målet. Och viktigare än vem du lever för. Vad är viktigast för dig? Hur länge du lever eller för vem du lever? Vad hjälper en människa, sjöng Helene här i en sång, om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Allt är då ändå förlorat. Innan Daniel firas ner i gropen så yttrar Darius något av förhoppningar om hans öde ändå. Det är lika som Darius nu säger i vers 16: Daniel, jag har gjort allt som jag har kunnat för att försöka rädda dig. Men nu är det bara din Gud som kan göra någonting, Daniel. Och må han rädda dig. Jag kan det inte. Det är en blandning här av förtvivlan och förhoppning i hans röst. Kanske av viss irritation också. Lika som han nästan säger: var det verkligen nödvändigt, Daniel? Du kunde väl ha låtit bli att bedja åtminstone de här 30 dagarna. Så hade du åtminstone räddat livet. Men nu må din Gud ta hand om saken. Jag kan inte göra mer. Och vi ser hur besviken han är på händelseförloppet. Men han säger: må den Gud som du så oavlåtligen dyrkar, må han rädda dig. Darius var naturligtvis inte främmande för grymheter av det här slaget. Men när det gällde fallet Daniel så var det lika som annorlunda för honom. Daniel var ju en, ja, kanske hans mest trogne tjänare. Och Darius visste att Daniel ju ingenting ont hade gjort egentligen. Och till detta kom ju nu också att han förstod att han själv bara hade blivit utnyttjad till att få detta dåd genomfört emot Daniel. Vilket vittnesbörd var så inte Daniel där han stod vid lejongropens öppning och gjorde alla förstummade för ett ögonblick. Han stod där i värdig tystnad. Vi läser inte ens att han upplåter sin mun till ett försvarstal. och försöker hävda sina rättigheter. Utan han står där i värdig tystnad och bara ser på konung Darius och ser på sina bödlar. Och jag föreställer mig att för ett ögonblick så smyger sig skammen på. För alla visste att här står en man som älskar sin Gud mer än sitt eget liv. Och när du står framför en sån människa, min vän, kan du inte undgå att hysa stor respekt. Man kände hur skammen kom smygande. Och man hastade med att få ner honom i gropen och fram med stenen och försegla den så att ingen förändring skulle kunna ske. Och så gick alla tysta därifrån. Daniels fiender, kanske triumferande nu då, men kanske ändå med en känsla av skam, om det nu fanns någonting av värdighet kvar i deras snåla själar. Men Darius, han gick hem med ett tungt hjärta. Middagen stod dukad i palatset. Darius går rakt förbi och drar sig tillbaka till sin egen kammare och låter sig inte förlustas den kvällen med det som man annars brukade förlusta sig vid det persiska hovet. Och sömnen flydde honom, står det. Han är djupt bekymrad. Han kunde inte släppa tanken på Daniel. Han hade låtit avrätta många innan den här dagen, säkerligen. Men nu, när det gällde Daniel, i sina känslor så kastades han obarmhärtigt ifrån en viss förhoppning till förtvivlan. Och den här blandningen skapade den här obarmhärtiga ovissheten som ibland också har plågat dig under mörka nattimmar. Hur ska det gå? Skulle Daniels Gud bevisa sin makt än en gång? Eller var Daniel redan död nu? Vilken fruktansvärt ovisshet. Och morgonen hade knappast börjat gry förrän konungen står upp och själv beger sig bort emot lejongropen. Han finner inte ens för gott att skicka en tjänare för att ta reda på hur saken förhöll sig. Han ville själv vara där och konstatera vad som hade hänt. Och han kände hur hjärtat började bulta och slå allt häftigare som han närmade sig denna avrättningsplats. Och så ropade han. Och det var ju vansinnigt. Tänk, vad skulle folk tro som möjligen hörde honom? Han ropar, han tilltonar Daniel så som han ännu skulle leva där nere i gropen. Men ändå var det lika som han inte kunde låta bli, utan han utropar med ängslig röst, står det, full av oro: Daniel, Daniel, har du den levande Gudens tjänare, har väl din Gud, den som du så oavlåtligen dyrkar, har han kunnat rädda dig ifrån lejonen? Och hela rösten vibrerar av oro, ängslan och ovisshet. Och han är rädd för att hans rop bara ska mötas och övergå i en dödstystnad, endast avbruten av lejonens morrande. Han är rädd för att finna en lemlästad kropp på gropens botten. Men till sin oerhörda lättnad får han nerifrån gropen höra Daniels klara, lugna stämma. Och han hälsar konungen som vanligt: må du leva evinnerligen, o konung. En välgångsönskan till konungen. Det är lika som Daniel säger: jag hoppas allt står väl till med dig, Darius. Här nere är allt under kontroll. Vilken seger. Och Daniel hade gått omkring som en kung ibland lejonen denna natt. Han är helt lugn. Ja, det verkar så som Daniel hade sovit bättre nere i lejongropen än konungen hemma i sin sköna säng i palatset. Och så förklarar Daniel i vers 22: min Gud har sänt sin ängel och tillslutit lejonens skap så att det icke har gjort mig någon skada. Och så förklarar han varför Gud har hjälpt honom: ty jag har inför honom befunnits oskyldig. Ej heller har jag förbrutit mig mot dig, o konung. Så ligger det faktiskt till. Och konungen blir oerhört glad och lättad. Daniels rena samvete hade vägt tyngre än alla konstruerade illasinnade anklagelser och hade till och med tillstoppat lejonens gap. Likasom lejonen hade känt att detta är ingen ond människa. Honom ska vi inte äta upp. Och de hade avstått trots sin hunger från att ens nosa på Daniel. Daniel hade gått omkring, sa jag, som en herre i lejonhålan. Han var inte i lejonens våld, det var lejonen som var i hans våld. Det var Daniel som var herre i gropen, och genom den himmelske besökaren, denne ängel, detta sändebud, genom hans försorg hade de glupska vilddjuren förvandlats till tama katter. Och jag skulle förmoda att det nästan var lite småtrevligt att umgås med dessa stora kattdjur. För de ser ju mysiga ut, lejon, om de inte vore så vilda och oberäkneliga. Men den här natten var det annorlunda. Tänk vilken sällsam känsla det måste vara. Vilken segerkänsla att få gå omkring mitt ibland fruktade vilddjur, men känna att Gud är med. Ingenting ont kan hända mig. Gud är med mig. Precis som de tre vännerna tidigare i den brinnande ugnen. Vilken triumferande känsla att det onda kan inte skada mig, för Gud är med mig. Det är lika som Daniel här också föregriper det kommande Guds rikets ordning, ser du. Där de vilda djuren inte längre ska orsaka fruktan bland andra djur eller bland människors barn. Utan där frid och fred ska råda mellan djur och mellan djur och människor. Han tillhör det kommande riket, och det illustreras denna natt på ett mäktigt sätt. Han uppfyller ursprunget med människan, att hon skulle råda över den övriga skapelsen och djuren på jorden. Daniel firas upp i gropen. Och plötsligt var det uppenbart för alla att ondskans triumf, den hade bara varit tillfällig. Och så är det alltid, mina vänner. Ondskans triumf är bara tillfällig. Daniels fiender hade visserligen räknat med Daniels trofasthet mot sin Gud. Men vad de inte hade tagit med i beräkningen, det var Daniels Guds trofasthet. De hade räknat med Daniel, men de hade inte räknat med Daniels Gud. För någon sådan Gud kände de inte till. En Gud som tog hand om sina tillbedjare och bevarade dem ifrån det onda. Men där står plötsligt Daniel efter en hel natt i lejongropen, och det står, man kunde inte ens hitta en skråma på hans kropp. Ty han hade trott på sin Gud, står det. Ty han hade trott på sin Gud. Och stor häpnad och förundran sprider sig. Men så vaknar konung Darius ur sinne. Och han kommer på att det ju är människor här som har handlat svekfullt emot honom, emot Daniel. Och han befaller att åt dem ska utmätas detta fruktansvärda straff som de hade velat se Daniel undergå. Daniel hade inte krävt någon hämnd, men Darius låter den verkställas över Daniels fiende. Och den vansinniga hyllningen till konung Darius som Gud, den upphör ju naturligtvis. Och istället så låter Darius nu författa en skrivelse, står det i vers 25. Där han uppmanar alla folk och stammar inom sitt rikes gränser att respektera Daniels Gud. För, säger han, han är den levande guden. Och hans rike förbliver evinnerligen, kan inte förstöras. Och denne Gud är en räddare och hjälpare, och han gör tecken och under i himmelen och på jorden. Och han har räddat Daniel ur lejonens våld. Vilket budskap till hela detta väldiga världsrike. Därför, och lyssna nu, därför att Daniel inte hade slarvat med sina små vardagliga bönestunder. Hemligheten till alltihop. Och detta var bara början, mina vänner. Snart skulle konung Kores skriva en kungörelse där han låter tillkännage att alla judar, alla av Israels folk, nu får återvända till Jerusalem och bygga upp staden igen. Och hemligheten ligger i Daniels boken Och det 9:e kapitlet där Daniel själv skriver ner sin bön om att Gud ska uppfylla sina löften till folket igen. Det är den viktigaste lärdomen ifrån det här kapitlet. Det är inte detta med lejonen, utan det är detta med bön. Det är att påvisa betydelsen av vårt personliga böneliv. Vi har inte med några fysiska lejon att göra just nu, men vi uppmanas att vara nyktra och vaksamma, ty djävulen går omkring som ett rytande lejon för att uppsluka vem han kan. Och Jesus sa: jag sänder er rakt in ibland ulvarna. Håll stånd emot honom, orubbliga i tron. Ja, säger Jakob, stå emot djävulen och han ska fly från er. Vilken triumf! Vi kan få uppleva samma sak som Daniel. Genom våra regelbundna bönestunder uppleva att vi är herrar över omständigheterna. I Jesu namn, den auktoritet som Daniel hade över lejonen, vi har över ondskans andemakter. Om ni nu får lida en kort tid, säger Petrus, så ska Gud som skänker all nåd och har kallat er till sin eviga härlighet genom Kristus upprätta er, stödja er och ge er fasthet. Hans är makten i evighet. Daniel 6 har ett budskap till dig. Förbli trogen Gud oavsett kostnaderna. Var beredd att stå för det som är rätt, även om du skulle missa jobbet. För livet är det väl ingen risk att du behöver ställa på spel, men ibland jobbet. Det är för att man vill stå vid vissa bibliska rättfärdiga principer. Och kom ihåg att det är Gud som ska ha sista ordet, inte din arbetsgivare, inte din regering. Det är Gud som ska skipa den slutliga rättvisan. Och jag hoppas att det inte måste till en kris för att få dig på knä, eller mig på knä, när allting har misslyckats, när allvarlig sjukdom kommer, utan att vi kunde grundlägga den här vanan av en bönestund då och en bönestund då, så att vi fortsätter och gör genom livet vad vi har grundlagt som en vana i vårt liv.